Idag har vi besök av Anna-Lena Pettersson. Hej och välkommen.
Tack så mycket.
Vad roligt att ha dig här tycker jag.
Ja, det är jättespännande faktiskt att få komma på intervju så här.
Ja, och du tänker prata om ditt företag som heter Alpas Recreation. Varför heter det så?
Ja, jag har haft en dröm ungefär i 10 år att jobba med det här. Rekreation är ju återhämtning och recreation är ju lite mer för den internationella marknaden då, om man får skoja till det. Alpas är ju mina initialer, ALP, Anna-Lena Pettersson, så det blir Alpas Recreation.
Hur länge har du hållit på med det här?
Ja, det beror på hur man tänker egentligen. Jag gick en starta eget utbildning 2004-2005. Och då hade jag en tanke att jobba som arbetslivspastor mot företag. Så det började jag med under ett halvår. Men då fick jag inte starta eget bidrag längre än det här halvåret för att de hade dragit ner på det. Så att då fick jag lägga det här på is. Men sen har jag fortsatt med den här drömmen då. Och läst in KBT steg 1, mindfulness, taktil stimulering och sorgbearbetning för att ha ett helt kit i mitt företag Alpas Recreation. Och sen förra våren så har jag det godkänt som bisyssla från mitt ordinarie arbete som kriminalvårdare vid häktet här i Karlstad. Så man kan väl säga att nystartskottet gick förra våren, sommaren.
Låter intressant. Vilka är dina presumtiva kunder då?
Mina presumtiva kunder, det är privatpersoner och det är företag. Och jag tror att människor lever i stress och är i behovet av återhämtning idag. Och det är så mycket som kräver vår uppmärksamhet. Och hjärnan hinner inte med, man orkar inte. Det kan vara psykiska problem, det kan vara depression. Och det är mycket som kan sänka vår livskvalitet. Och då tror jag att det som jag kan erbjuda med KBT och med mindfulness och så vidare kan öka livskvaliteten.
Jag tror att alla människor någon gång känner sig otillräcklig på något sätt.
Mm.
Att man har för mycket att göra helt enkelt. Tiden räcker inte till.
Mm.
Och är det då man ska vända sig till dig eller?
Jag tror att det är så här att man kan vända sig till mig i förebyggande syfte så man slipper göra det i rehabiliterande syfte. Man är givetvis välkommen då, framförallt då. Men ofta så är vi efterkloka. Det har jag varit också. För jag har själv erfarenhet av att gå in i väggen. Det gjorde jag 2003. Så det är ju en del som har väckt mitt intresse då att se att vi behöver ta hand om oss. Vi behöver vara rädda om oss. Och är vi inte rädda om oss, då behöver vi hitta vägar till att komma tillbaka och hitta balansen i livet igen.
Och jag kan tänka mig att det kan vara en styrka idag att du har den erfarenheten. Mm. Känner du det så?
Det känner jag. Och veta att när det brakar, då är det inte kört. Utan då finns det en väg tillbaka. Och den vägen vill jag ju visa andra människor också.
Nu kommer jag lägga mig här, Anders, som lägger sig när Christer började här. KBT sa du, det är ett svårt ord.
Kognitiv beteendeterapi.
Kan du förklara det för vem som helst enkelt?
Vem som helst enkelt. Man jobbar med beteendeförändringar. Man jobbar med tankar, känslor, beteenden. Vad har det här för funktion? Är det ändamålsenligt? Eller kan jag lära mig att tänka på ett annat sätt så att jag gör på ett annat sätt, så jag känner på ett annat sätt? Vilket kan ge nya förhållningssätt, kan ge en bättre livssituation.
Och sen sa du ett annat ord på engelska som heter mindfulness. Är det en komplettering till KBT?
Det är ett annat sätt att jobba, men när jag har klienter i KBT då har jag även använt mindfulness. Men mindfulness är medveten närvaro. Och där är främsta syftet med att minska stress, minska onödigt lidande och öka livskvaliteten. Och där är ett övar man med att öva upp sin uppmärksamhet. Vad väljer jag att rikta den någonstans? För att få bort det här tankebruset. För vi har ju otroligt mycket tankar. Otroligt mycket saker. Till exempel det kommer en bil på gatan. Man hör det ljudet. Gör ont i kroppen. Man känner den känslan rent fysiskt. Man kan få en obehaglig tanke. Man känner det. Och allt det här blir massa tankesurr som kommer. Och vad ska jag göra då? Ska jag ha fokus på det? Eller ska jag ha fokus på andningen som man jobbar med i mindfulness? Har den på andetaget. Och så kommer alla de här känslorna, alla tankarna. Men så får vi ta fokus igen på andetaget. För att vara här och nu. Medveten närvaro.
Så det här är ett sätt att filtrera input. Stämmer det, det som du tränar in?
Jag har inte uttryckt mig just så, men det stämmer väldigt bra egentligen. Vad är det jag väljer? Just i mindfulness så tränar man upp också att välja. Vad är det jag väljer att ha mitt fokus på?
Kognitivt, det innebär ju, om jag kommer ihåg rätt, att det är mätbar kunskap. Då har man gjort en kognitiv förbättring av någonting. Man kan alltså mäta det här på något sätt. Hur kan man mäta det här? Har du någonting att prata om den saken?
Man har gjort mycket forskning på det här, att mindfulness är väldigt bra. Och det finns mycket skrivet om det här. Så att det fungerar, det är helt säkert.
Och då är det ju mätbart.
Ja.
Och man kan se hur människor som har varit med om den här typen av utbildning, hur de fungerar efteråt.
Ja, det har man. Och jag kan se det själv också. När jag började med mindfulness, första gången jag började träna, innan jag började utbilda mig, då var det mer så här för mig att jag hade ringer på dörren på jobbet där jag jobbar. Jaha, det ringer. Jag går dit sakta och öppnar dörren istället för förut som jag bara direkt på stresspåslaget har rusat iväg och gjort det här. Att det blir en mer medvetna val, medvetna handlingar. Sen är det inte alltid så, men i verkligheten, men det är det som jag tycker mindfulness för med sig. Det har fört med sig det i mitt liv. Jag har något långsammare livshållning än tidigare.
Som musiker så vet du ju att lyssnandet är viktigt. Och örat är ju lite speciellt genom att örat kan man ju välja att lyssna på, som du säger, det här med tågbruset eller bruset utanför, eller lyssna på det verkliga som händer.
Mm.
Och det ligger väl också med i det här, för att vad är det vi säger, Krista? Vi pratar om passiv och aktiv, höra och lyssna.
Mm.
Man skiljer på att höra och lyssna.
Mm.
Och det är väl lite grann också i det här, va, att du är väljer, som du säger, väljer att vara medveten om vad du gör.
Precis. Man pratar i mindfulness om SOAS, stanna upp, observera, acceptera. Och sen välja om man ska släppa det här eller om man ska svara upp och göra någonting åt det.
Mm.
Att vi har ett medvetet val. Vi behöver inte dras med det här tankebruset. Vi behöver inte dras med av stressen, vilket vi ofta gör. Men det är en övning i att lära sig och att praktisera. Man kan inte göra det en gång och sen tro att det ska fortsätta utan att man gör någonting, utan att man övar, utan det är medvetet övande i den medvetna närvaron.
Mm. Sen pratar vi om en annan sak som heter taktil stimulering. Kan du berätta lite grann om det?
Taktil stimulering, det är en mjukare massage, en klassisk massage. Man borrar in kroppen i täcken och det är bara den delen som man just masserar som inte är täckt.
Som inte täckt,
ja. Och man masserar med olja. Och man har 24 grader varmt i rummet minst. Och själva beröringen, det aktiverar kroppens eget lugn och rohormon, oxytocin. Så man får lugn och ro. Det är behagligt. Man har en behaglig musik att lyssna på.
Och där har du egentligen då det passiva lyssnandet av musiken.
Ja.
Alltså den flyter bara med musiken. Så att säga.
Precis.
Jag brukar säga så här, jag har jobbat mycket med avslappning i mitt jobb som musiklärare.
Mm.
Och musiken ska finnas som en tapet ungefär i rummet.
Mm.
Tapeten, när man köper den, precis när den är ny, då tittar man på detaljer och lägger märke till alla små saker. Men så småningom så försvinner det här. Men känslan av tapeten finns kvar.
Mm.
Om man skulle ta bort den, då skulle man sakna den här tapeten.
Mm. Mm.
Så ett otapetserat rum, det är inte skönt. Men ett tapetserat rum som man har valt själv, det är fantastiskt. Och så kan musiken hjälpa, tror jag också, i väldigt mycket hög grad.
Lite terapeutiskt, och det blir en skön känsla. Och det är ett välbehag. Och de som har varit på taktil stimulering, de har sagt så här, åh, det här var det skönaste jag varit med om. Och det är ju verkligen någonting man kan unna sig själv. Och det här är ju framförallt i förebyggande syfte. Det är bra om man har svårt att sova, det sänker blodtryck, det är bra mot stress ångest, depression. Man är rädd om sig själv, man unnar sig själv detta. Jag brukar säga att det här är din tid.
Ja, musikens kraft, den är stor, mm. det vet ju jag. Mm. Det finns musik för alla typer av känslor och yttringar som man har.
Mm.
Mycket intressant. Hur får du ta på dina kunder framöver? Vad har du för tankar där? Hur ska du nå ut med det här? För det låter ju väldigt intressant. Ja. Väldigt spännande. Men hur ska folk få reda på att det här finns?
Bland annat med den här intervjun idag. Och jag har varit med på företagssalongen och marknadsförts mig. Och jag kommer vara med på Liv och hälsa i Rackethallarna 29-30 oktober. Där jag kommer marknadsföra mig men också ha föreläsningar. På lördagen föreläser jag om mindfulness. Och på söndagen föreläser jag om återhämtning, behovet av återhämtning i våra liv. Och sen så kommer jag vara med på Tjejer i City på Harrys den 2 november klockan 19.00 tillsammans med andra utställare. Och sen kommer jag vara med på Maskulint liv i Totohallarna den 19 november. Där kommer jag synas, för jag tror att syns man inte, då finns man inte.
Så är det ju. Mm. Syns man inte, finns man inte. Och mm. du pratar tjejer och killar här. Du är med på en tjejkväll eller tjej, och så killar och män.
Mm. Jag kan tänka att det är lite olika sätt hur man tar emot det tjänsten och utbudet jag har. Ja, det tror jag. Så det ska bli spännande att se vad som landar hos vilka grupper.
Precis.
Mm. Sen har jag ju min hemsida då.
Okay.
www.alpas.se. Så man kan gå in och titta på och få information. Så finns jag även med på Facebook, Alpas Recreation, där jag brukar göra lite reklam.
Och ni som lyssnar på det här, ni vet ju att ni kan backa bandet här, eller band och band, men ni kan backa inspelningen och lyssna på det här. Vad var det för adress du hade nu igen? Så att det är inga problem med poddradio på det sättet. Här kan man ha stora möjligheter att höras om samma sak flera gånger.
Den fjärde delen då som du pratade om, sorgbearbetning.
Mm.
Vad har du för bakgrund att kunna så att säga, hjälpa folk i sorgbearbetning?
Jag har jobbat som pastor i 10 år och då har jag mött människor i kris och även haft begravningar, mött människor i sorg. Sen har jag även gått en utbildning så att jag kan jobba med sorgbearbetning. Och då tänker man ju ofta sorg som förlust av en nära anhörig genom dödsfall, men det handlar ju också om brustna relationer, separationer. Man kan ha förlorat i en relation men också förlorat vänner. Kanske bara blivit osams, det har brustit på något sätt. Man kan ha förlorat ett djur. Man kan ha förlorat ett jobb. Man kanske har förlorat en kroppsdel. Alltså det är någonting som man inte är försonad med. Alltså sorg är normalt. Men ibland så låser det sig. Och då behöver man finna redskap att komma till rätta med det här. Och det kan man få när man jobbar med sorgbearbetning. Man kan jobba individuellt eller i grupp.
Hur gör du rent praktiskt på det? Alltså, går det att beskriva det eller är det individuellt för varje?
Alltså man har ju en manual som man jobbar efter. Okay. Man ser hur har livet varit, vad har man för olika förluster. Man jobbar med förlustdiagram och med att läka det som har brustit i ens liv.
Kan vi som är amatörer, kan vi också hjälpa till i en sorgbearbetning?
Jag tror att man kan finnas till genom att bara vara nära den här människan.
Har du någon lokal som du använder dig av när du jobbar med de här sakerna? Eller hur går det till?
Jag har lokal i mitt hem. I källaren så har jag ett samtalsrum och ett massagerum.
Ja, det är mycket intressant tycker jag. Du har en väldigt bred utbildning. Och men ändå så ligger det liksom inom ett och samma område om jag har förstått det här rätt.
För mitt liv det har varit så mycket mötet med människor. Dels i arbete som pastor och dels när jag faktiskt har jobbat på OK och sålt bensin och reservdelar gjorde jag ju också under en 2-årsperiod på heltid. Där mötte jag också människor, pratade mycket med folk. Och sen så som kriminalvårdare vid häktet här i 10 år, då mötte jag också människor i kris. Så att det har handlat om människor, mötet med människor i olika former. Och det är det jag vill hålla på med.
Ja, det är lite märkligt detta som du säger att du jobbar på OK och där då kan möta människor, kanske till och med i sorg.
Mm. Alltså jag hade faktiskt 3 barn då på en begravning där i anknytning till arbetskamrater. Ja.
Och det är så märkligt därför att man tänker inte på detta att vardagen innehåller ju både sorg och glädje.
Mm.
Hela tiden.
Och möten.
Och möten med människor. Mm. Och vid varje möten, oavsett om det är då som bussresenär eller som pastor, så är det hela tiden någonting sånt.
Mm. Varje möte är en möjlighet.
Ja.
Ja, och man måste börja med sig själv, har jag märkt. Mm. Man kan aldrig förvänta sig att någon ska bemöta mig bra. Men om jag börjar med mötet på ett positivt sätt, då får jag också ett positivt svar.
Mm. Jag tror det handlar om att se människor.
Ja, definitivt. Och att låta folk bli synliga.
Mm, precis.
Det är väl det som jag har märkt flera gånger när jag träffar före detta elever. Att man pratar om att du såg mig. Och det är väl det du håller på med i det här jobbet också. Du ser människan.
Mm. Mm.
Och det är väl den viktigaste biten av allt det här egentligen som du pratar om. Att folk känner sig sedda.
Mm.
Plus då att du har så att säga ett antal verktyg då, att kunna plocka fram, alltså utbildningar, manualer eller vad man nu kallar det, som precis. Gör att du blir säkrare än vad jag och Christer här kan vara som amatörer. Vi kan vara med och bidra, men vi kan ändå inte göra det som du gör.
Mm.
Och det är därför man går till ett proffs. Och det är ju det som skiljer proffs mot oss amatörer. Att vi kan hjälpa till, men inte göra ditt jobb.
Du ska ha stort tack, Anna-Lena, för att du kom hit och pratade med oss i vår lilla poddradio. Det var jätteintressant att höra det du har att säga. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga innan vi slutar det här samtalet?
Jag skulle vilja säga att varenda människa får tänka på vikten av att vara rädd om sig själv och tänka på återhämtning. För det är inte alltid alla de här stressande, allt det myckna görandet vi har, utan det är vikten av att vi tar hand om oss.
Så som slut kan man säga, lär dig att filtrera det som kommer in. Då mår du mycket bättre. Och det här kan Anna-Lena hjälpa dig med, du som är lyssnare. Så hör av dig henne när du behöver den här hjälpen. Tack ska du ha.
Tack.